Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Idag så har vi faktiskt en återkommande gäst.
Ja.
Rebecka Kaplan Sturke.
Sa du rätt den här gången, Helena? Du fick säga det tre gånger förra gången.
Jag vet, men jag tog det på första.
Nej.
Sturk.
Nej, inte det heller. Rebecka Kaplan Sturke.
Okej, Kaplan Sturke. Tycker du är lite kinkig med dina efternamn? Jag fick ju med alla bokstäver.
Ja, och en extra också.
Jaha, Sturke. Ja, Rebecka Kaplan Sturke, välkommen.
Tack.
Det är så roligt att du är tillbaka. Lydia och jag, vi säger ju alltid i slutet av de allra flesta poddavsnitt att det här är så
underbart,
du måste komma tillbaka. Och nu var det ju faktiskt så att för ett par veckor sedan var du hos oss och poddade om kost
Och kvinnohälsa. Det är otroligt populärt avsnitt.
Mycket.
Mm. Det ämnet får vi prata om igen.
Ja, det måste vi göra. Mm. Så det var jättekul. Och nu har ju du släppt en bok som vi ska prata om jättemycket. Mm. Men jag tänker först att jag ska ge en liten intro för er som ännu inte har lyssnat på Rebecka i vårt förra poddavsnitt.
Mm.
Rebecka är specialistläkare i obstetrik, alltså förlossningsvård och gynekologi. Och du har under de senaste 10 åren fokuserat främst på vulvabesvär och ungdomsgynekologi.
Mm.
Jobbat mycket på en ungdomsmottagning, eller hur?
Yes.
Mm. Och så är du diplomerad kostrådgivare med särskilt intresse för hur livsstilsfaktorer och kost påverkar kvinnans hälsa. Och du arbetar också som medicinsk skribent och föreläsare. Och så undervisar du på barnmorskeutbildningarna.
Oh.
Ja, tänk att du hinner allt detta.
Mitt dygn har 48 timmar.
Det är så bra. Och du trycker in en Gynpodden igen. Tack för det.
Det är någonting med er läkare. Alltså Helenas dygn har ju också 48 timmar. Mm. Det är helt otroligt vad ni är effektiva. Undrar om det är ett drag hos er, eller om ni bara gör saker lite halvdant.
Jag tror att
vilken roast.
Ja, verkligen. Jag tror att man, när man börjar jobba, då inser man att man måste ha 48 timmar för att hinna med.
Hur ansöker man om 48 timmar på det?
Nej, men det är till inspektion för vård och omsorg faktiskt. Och nu, Rebecka, så har du skrivit och släppt en bok som heter just Vulvasmärta.
Mm.
Kan inte du berätta varför den boken är skriven och till vem den vänder sig?
Mm. Varför den är skriven, det är ju egentligen så att jag har jobbat med vulvasmärta många år.
Mm.
Minst 10, 15 kanske. Och hela tiden tänkt att men det saknas kunskap och vi behöver komma ut med mer kunskap. Och så som vi alla sitter och säger. Liksom, Men det var först när jag fick frågan faktiskt från förläggaren på förlaget Gotia Kompetens. Kan du skriva en bok om det här? Som jag liksom fick tummen ur.
Mm.
Eller först tänkte jag nog så här, nej men inte ska väl lilla jag skriva en bok. Det finns ju superduper jättespecialister.
Mm.
Men sen så var det en mig mycket närstående tonårsson som sa så här, mamma, om de här superspecialisterna hade haft lust att skriva en bok om det här, du tror inte att de hade gjort det redan?
Mm.
Så tänkte jag så här, okej, jag gör det.
Mm.
Ja.
Och det var så bra, jag har läst den.
Tack. Mm. Det har varit så roligt att skriva den.
Men jag tänker, hur lång tid har det tagit?
Det undrar jag också.
Det tog 6 månader.
Ja,
det är rätt fort, eller?
Mm.
Då kan man sin grej. Då behöver man inte göra så mycket annan research, utan då är det mest skriva, eller?
Ja, men jag kan det ju, om man säger så här, jag kan det ju i praktiken.
Ja.
Jag vet hur man ställer diagnos, jag vet hur man handlägger patienter, jag vet hur man bygger upp en teambehandling och så vidare. Men det är klart att jag har ju plöjt enorma mängder studier och rapporter.
Jättemycket referenser.
Så. Ja. Men jag skriver snabbt.
Mm. Men hörni, den heter ju då vulvasmärta, lokaliserad provocerad vulvodyni.
Mm.
Och det hette tidigare vestibulit.
Precis.
Varför har man bytt namn?
Man bytte namn för att vestibulit, själva ändelsen IT på slutet, det antyder att det skulle vara en inflammation som ger smärtan. Mm. Men det har man inte lyckats visa i studier att det verkligen är så. Och då är ju att byta till ordet vulvodyni är bättre. Därför att dyni betyder smärta.
Mm.
Så att det betyder vulvasmärta.
Och vad är vulva? Vad inkluderas i vulva?
Vulva är ju de yttre delarna av könsorganen. Alltså blygdläppar, slidmynning, klitoris, slidingången, mellangården.
Och vad är vulvodyni?
Det är att man har ett smärttillstånd i det här området.
Mm.
Och då finns det ju olika typer av vulvodyni också. Det är därför den har undertiteln lokaliserad, provocerad. Det är en viss typ av vulvodyni.
Ja. Ska vi börja med, vi går direkt in på vad är det för någonting? Vad är det för slags smärta?
Att den är lokaliserad, det betyder att det är ett visst ställe i vulva som gör ont. Och det är det som man kallar för vestibulum, det betyder hallen. Så det är egentligen området precis runt slidmynningen, eller snarare liksom den bakre sidan av slidmynningen.
Den mot anus alltså?
Ja, precis.
Ah, okay.
Till skillnad från den typen av vulvasmärta som kallas för generaliserad. För då gör det faktiskt ont i hela vulva.
Mm.
Alltså i blygdläppar, i slidmynning, liksom ut i ljumskar, upp på venusberget.
Och den här lokaliserade, provocerade vulvodynin, den drabbar mer yngre kvinnor.
Precis.
Och till och med flickor.
Mm.
Hur gamla har de yngsta patienterna varit som du har träffat?
Den yngsta var 11 när hon sökte, och då hade hon faktiskt haft problem i några år redan.
Mm. Alltså har man smärta då kroniskt, eller är det liksom när du, jag vet inte, sätter in en tampong tänkte jag säga, men det har hon ju inte gjort om hon kanske...
Berätta
om det i flera år.
Så. Nej, men om man säger det här med kroniskt, just det här att den kallas för provocerad, det är ju att den här typen av smärta uppstår i samband med tryck mot vävnaden eller beröring till exempel.
Mm.
Till skillnad från den typ av smärta som lite äldre kvinnor kan ha, som kallas för oprovocerad. Det vill säga det gör ont hela tiden, oavsett vad de gör. Står, går, sitter, sover.
Men den här unga tjejen, om vi bara börjar liksom med, det är ju lite ytterligheter, de flesta är ju såklart inte 11 år, men vad har en sån flicka för, när har hon ont? Jag vet att du har det här fallet, nämligen i din
den
bok.
Är min boken. Och nu ska jag säga att fallen i boken är ju en liten, ett litet hopkok av flera.
Mm.
Så det är inte en individ, utan jag har ju samlat ihop flera. Men den jag tänker specifikt på, den unga tjejen, det började egentligen med att hon hade ont i samband med träning. Det gjorde ont när hon blev svettig, när svetten liksom rann mot slemhinnan i underlivet. Och det gjorde ont när hon simtränade.
Mm.
Och sen så småningom så blev det också liksom smärta när hon hade tajta kläder. Ja, smärta om hon satt ner väldigt länge. Mm. När hon försökte cykla till skolan. Ja.
Och vad tror man är bakgrunden till att en sån ung person får den här smärtan?
Just den här unga tjejen, där vet vi fortfarande inte riktigt vad det var som triggade det. Om det hon hade ju haft en del problem med det som kallas för stjärtfluss när hon var liten. Det vill säga egentligen en streptokockinfektion, alltså samma bakterier som vi får halsfluss av, hade hon fått i slemhinnan i underlivet. Och det är ju ganska vanligt. Så varför just hon fick så mycket besvär, det vet vi ju inte. Det kan ju ha med en viss typ av vävnad, det kan ha genetiska förklaringar, det kan möjligen ha lite psykologiska förklaringar också. Men det var liksom så det började för henne med upprepad stjärtfluss.
Och vad är den vanligaste orsaken till att det utvecklas om man är lite äldre då?
Den allra vanligaste, den mest beskrivna orsaken är ju upprepade svampinfektioner.
Mm. Vilket ju är vanligt.
Vilket också är vanligt. Det betyder ju inte att alla som har upprepade svampinfektioner får vulvodyni.
Nej.
Utan det behövs ju oftast en mängd olika orsaker.
Mm.
Att man kanske har upprepade svampinfektioner, men kanske också att man har något typ av psykologiskt trauma, ett anknytningstrauma, eller att man har svårt att hantera stress, eller det behövs ganska många komponenter för att det ska bli en vulvodyni.
Men kan liksom, finns det en typ person som utvecklar vulvodyni, tycker du? Är det mycket stress som kan vara en viktig faktor?
Om man ska generalisera lite och jag tänker på dem jag träffar framförallt på ungdomsmottagningen, så visst är det väl ganska många av dem som är högpresterande, höga krav på sig själv, inte lyssnar på kroppens egna signaler, inte avbryter samlag som gör ont, till exempel. Den här bit ihop och kämpa på typen.
Precis, just det. Okej, men så det kan drabba unga tjejer och då har man ju inte börjat ha samlag, så att det, för du sa tidigare någon gång att du vill liksom ändra lite på det, att man pratar om samlagssmärta. För det här är ju väldigt ofta så att man går in på att det gör ont när du har sex, men det här handlar ju om så mycket mera.
Ja, för vi har ju märkt, vi som jobbar med väldigt unga personer, att det behöver inte vara samlagssmärta för dem. Många, alltså om man säger så här, vi gamlingar, typ jag, men vår generation, där var det ofta så att man började först med vaginala samlag och sen började man använda tampong. Det är inte så det funkar idag, utan tjejerna börjar med tampong kanske redan när de är 12-13 år, långt innan de ens har tankar på att ha vaginala samlag, och kommer till ungdomsmottagningen och söker för smärta vid tampongensättning, vilket ju också kan vara en vulvodyni, eller faktiskt söker för att det gör så ont när jag cyklar. Så att, och det är klart att vulvodyni är ju mycket samlagssmärta. Det är ju liksom grundsymptomet. Men jag vill ändå att man ska vara lite uppmärksam på att det kan börja redan innan man ens har börjat ha samlag. I tampongensättning till exempel. Och på ungdomsplaningen där jag jobbar, där screenar ju vi faktiskt för smärta. Det är inte säkert att man berättar det spontant. Så när de får fylla i en sån här litet papper om sig själv när de sitter i väntrummen, så har vi har ju dels frågan. Har du smärta vid vaginalt sex eller vid slidsex? Men vi har också frågan, gör det ont när du för in en tampong? Varför försöka fånga upp då? För det är inte säkert att de säger det spontant.
Nej. Hur vanligt är vulvodyni?
I de studier som är gjorda så varierar ju allt från 8% till 16%. Det är förmodligen en grov underskattning. För de studierna är till exempel gjorda som enkäter som man har delat ut i samband med att man har tagit cellprov, vilket ju blir liksom en begränsad grupp. Mm. Sen har man tittat på i register, i hälsoregister, och där går man ju in på om man verkligen har skrivit diagnosen vulvasmärta eller samlagssmärta i journalen. Och där missar vi många därför att man kanske inte sätter just den diagnoskoden.
Nej.
Och sen ska man komma ihåg att de som har fått sin diagnos på ungdomsmottagning till exempel, vi har ju inte, i alla fall inte tidigare, skrivit diagnoskoder.
Nej.
Det började vi med för några veckor sedan faktiskt, där jag jobbar. Så att de som går på ungdomsmottagningen får behandling eller går på barnmorska eller så.
Mm.
De har vi ju tappat i registret.
Mm. Och vilken ålder är det vanligast?
15-25 är det allra vanligast. Men det är klart, det finns yngre och det finns absolut äldre också.
När vet man om man har vulvodyni? Alltså, jag förstår ju att det är liksom att du har ont, men jag kan tänka mig att det finns många tjejer och kvinnor där ute som kanske har det, men man tror inte att man har det, eller man tänker, eller så har man haft smärta under en längre tid liksom, och tänker att så här känns det för mig.
Mm.
Hur skulle du bäst liksom beskriva för dem som undrar lite så här, om man kanske har det problemet, att ja, känns det så här, så borde du söka hjälp.
Alltså, för att få diagnosen vulvodyni så säger vi att man ska ha haft ont minst 3 månader.
Mm.
Så att det gör ont vid någon enstaka tampongsättning eller något enstaka eller ett par samlag, det behöver ju absolut inte vara vulvodyni.
Nej.
Men om man liksom ser ett mönster att jag har ont vid i stort sett varenda samlag, eller det gör ont varje gång jag för in en tampong, då ska man söka vård.
Mm.
Det går ju inte att säga bara på det att det verkligen är en vulvodyni, för det finns ju annat som kan göra ont i vulva också.
Mm. Till exempel att man har en svampinfektion som man inte har kommit till bukt med.
Precis. Mm. Eller någon annan typ av infektion. Eller något problem med ett R efter bristning efter förlossning till exempel. Mm. Men bara det liksom signalen att det gör ont vid sex, det gör ont vid tampong, det gör ont om jag sitter på en cykelsadel eller rider på en häst. Då ska man söka.
Mm.
För att utesluta alla andra orsaker till smärtan.
Mm.
Men också för att väldigt snabbt komma till behandling för sin vulvodyni.
För ju fortare man kommer till behandling, ju bättre är prognosen.
Ja, det är det.
Så gå inte och dra med det.
Nej,
helt enkelt.
Men varför skrev du den här boken? För fakta, eller den här informationen och kunskapen finns ju hos gynekologer. Men det är ganska högspecialiserade gynekologer som kan detta. Så varför skrev du den här boken?
Dels för att jag tyckte att det var lite för få gynekologer som hade bra kunskap. Men sen också för att jag tyckte att det behövdes inte bara höjas hos gynekologer utan hos andra också. Elevhälsa, ungdomsmottagning, kuratorer, fysioterapeuter. Alltså alla vi som ska jobba i team, alla vi som kan på något sätt träffa på de här personerna behöver kunna mer.
Mm.
Men också för att jag ville visa på att vulvodynibehandlingen, alltså vi pratas mycket om de här specialiserade vulvamottagningarna som vi har i Sverige, vilket är liksom fantastiska. Men det är ganska få av alla kvinnor med vulvodyni som hamnar där.
Mm.
Jag ville visa på vad man kan göra på en ungdomsmottagning. Mm. Vad kan man göra på en gynmottagning? Hur kan man faktiskt jobba med teambehandling för vulvodyni utan att faktiskt ha teamet på plats?
Mm.
Att knyta kontakter liksom med fysioterapeut eller kurator utanför. Mm. Eller hur kan man på en ungdomsmottagning liksom från scratch bygga upp en teambehandling som vi gjorde på Ekerö?
Så hur ska man göra då? Hur ska man arbeta kring patienter som har vulvodyni?
Man ska ju jobba i ett team där det är flera yrkeskategorier i samma grupp. Någon slags minimi är väl att man har gynekolog, kurator, barnmorska, fysioterapeut, gärna i teamet om det går, eller eftersom det är en väldig brist på fysioterapeuter som är inriktade just på kvinnors hälsa, så kan man ju också ha en barnmorska som är specialutbildad inom bäckenbotten, eller vi har på min ungdomsmottagning så har vi en barnmorska som är instruktör i yin-yoga, och yin-yoga handlar väldigt mycket om avspänning och att släppa taget om muskelspänningar, så det kan vara ett komplement.
För in oss lite på behandlingen i sig, du pratar ju om den från ett sjukvårdsperspektiv och från liksom kvinnans perspektiv, vad är behandlingen?
Som förut har man sagt att behandlingen står på 3 ben, men jag har ändrat det i min bok och sagt att det står på 5 ben.
Mm.
För att den första delen av behandlingen, det är liksom den förklarande delen. Bara det att faktiskt tala om för personen som har ont att den här diagnosen har ett namn. Det är ganska vanligt. Du är inte ensam. Det beror på det här och det här.
Mm.
Bara det att sätta namn på det och förklara att det här är inget som sitter i ditt huvud, utan det här är liksom en riktig diagnos. Bara det är en del av behandlingen.
Mm.
Del två i behandlingen, det är det som jag brukar kalla för vulvavårdande. Det vill säga att ta bort det här med tvål och parfymer och tajta skavande kläder. Liksom. Lära sig att vara väldigt snäll mot vulva. Att smörja med olja, duscha med olja.
Mm.
Vilken olja?
En vegetabilisk parfymfri olja,
okay.
Kan man säga. Liksom. Mm. Enkelt. Så behöver inte vara något fancy schmancy.
Nej.
Så. Och nästa del är det man kallar för den farmakologiska delen eller läkemedelsbehandlingen. Där kan man ju påverka nervtrådar och nervsignaler genom att blockera smärtan antingen på plats i vulva med en gel eller salva eller i tablettform, att man blockerar smärtsvaret uppe i hjärnan istället. Och nästa ben är fysioterapi.
En fråga där bara. Yes. Bryter man då liksom en ond spiral eller dämpar man smärtan bara där och då?
Egentligen så är det att man är ute efter att bryta spiralen.
Ja.
Och det där tror jag många missförstår. Att de blir besvikna när de blir hemskickade med en bedövningsgel. Och tänker, men vad tänkte doktorn här? Att jag ska smörja gel och ändå ha samlag? Liksom, som att det skulle vara något trolleritrick.
Mm.
Och det är inte det vi är ute efter. Att liksom blockera smärtan på det sättet. Nej. Utan det som har hänt vid vulvodyni är ju att nervtrådarna har blivit överkänsliga.
Mm.
Så istället för att skicka upp signal till hjärnan att här är det någon som trycker eller någon som berör vävnaden, så kommer signalen när den väl når hjärnan att säga det här gör ont.
Mm.
Det är någon som sticker eller skär eller bränner under livet.
Mm.
Och för att liksom på något sätt lära om som uppfostrar de här nervtrådarna, så måste vi först dämpa ner dem lite, lugna dem lite, liksom. Lite skicka på uppfostringsanstalt. Så. Och det kan man ju göra lokalt då. Och det är det enklaste.
Mm.
Och funkar inte det så kan man även prova med läkemedel som påverkar hjärnans signalsystem. Mm. Det är samma mekanism som alla andra kroniska smärttillstånd. Alltså fibromyalgi eller ME eller tandpressningssyndrom eller migrän. Det handlar också om att hjärnan på något sätt förstärker en signal som kommer utifrån kroppen.
Mm.
Förstärker och tolkar om den på fel sätt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Mm. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på såhär, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Och sen nästa steg då, för jag bröt ju in där
lite grann. Nästa är ju fysioterapin.
Mm.
Och där handlar det ju om att jobba med spänd muskulatur i bäckenbotten, att jobba generellt med avspänningsövningar för hela kroppen. Att jobba med triggerpunkter, töjningar av muskler. Vi pratar ju väldigt mycket inom gynekologin om bäckenbottenträning och knip för kung och fosterland. Mm. Här handlar det mer om att släppa taget. Att inte hela tiden gå med en spänning i bäckenbotten.
Mm.
Jag ska försöka förklara det här för tonåringarna på ungdomsmottagningen. För de tycker ju, nej men vadå, jag går inte och kniper. Liksom. Jag har inte kniptränat en sekund i mitt liv. Och det har de nog inte gjort medvetet, men jag försöker förklara för dem att när du blir stressad inför ett prov i skolan eller för att du har en konflikt med din bästis, då drar du upp axlarna. Ja, säger de. Ja, och så biter du ihop käkarna.
Gud, man sitter och sänker axlarna nu.
Ja, men det kan de ändå känna igen att de liksom går och biter ihop och spänner sig. Och då säger jag så här, prova nu att bita ihop dina käkar och samtidigt slappna av i bäckenbotten. Kan du det? Nej, det går ju faktiskt inte.
Nej.
För att man stänger ju alla ingångar till kroppen när man blir stressad.
Ja.
Så bara det får dem att förstå att du behöver släppa taget överallt.
Ja. Mm. Festade du nu, Helena?
Lite.
Lite, ja. Du brukar få den reaktionen. En aha-upplevelse. Det är så, går du till en naprapat och säger att jag har problem med käkspänningar, så brukar inte naprapaten börja i käkarna, utan de börjar med att släppa på spänningar kring höfterna.
Mm.
Ja, och första gången jag var med om det, jag tänkte så här, men hörru, har inte du missat? Liksom.
Du har sett inte käken.
Nej, du har ju liksom missat området med typ en meter, men då fick jag det förklarat för mig, liksom, att det här sitter ihop.
Mm.
Ja, vilket jag har haft nytta av sen när jag vulvade i jobbet. Och den sista delen är ju det som man kallar för psykoedukation, men det handlar ju egentligen om psykologisk behandling. För att kropp och själ sitter ju faktiskt ihop, och även när det gäller smärttillstånd.
Mm.
Så här är det ju dels en del liksom att prata kring det här med sexualitet och samlag och varför avbryter man inte när det gör ont.
Mm.
Men också prata om det här med stresshantering och relationer och livet.
Men också kvinnor som inte kan ha samlag kan ju känna sig otroligt stressade och ledsna över det, och att man inte känner sig som en fullvärdig kvinna. Mm. Exakt, otillräcklig.
Mm.
Ja.
Att också adressera det. Att det får vara så, precis just nu. Ja. Så får man jobba kring det.
Och jag menar, liksom, kvinnor som är i 25, 30, 35 års åldern, där blir det ju mycket tankar kring hur ska jag kunna bli förälder om jag inte kan ha sex.
Mm.
Men de här unga tjejerna, där är det mer sådana här funderingar kring men är det fel på mig? Alla andra har ju sex. Varför kan inte jag?
Mm.
Man ska ju vilja ha sex.
Mm.
Om man ska vilja ha sex på ett speciellt sätt. Och det ska ta exakt så här lång tid. Alltså många av de här tjejerna, när man pressar dem lite så här. Ja, men hur har du sex? Och hur länge håller ni på?
Mm.
Då är det många som beskriver att de har ju liksom fått en bild av porren. Det är där de har lärt sig sex. Mm. Både tjejerna och killarna. Och för dem så kan det då vara så här, nej men ett samlag, det ska pågå i 45 minuter.
Mm.
Och tänker jag, vilken slemhinna i slidan gillar det?
Mm.
Och det blir en väldig press liksom både på alltså bägge parter.
Mm.
Inte helt lätt som tonårskille heller liksom.
Nej.
Jag tänker att jag ska liksom hålla mig i 45 minuter.
Alltså vem var det vi pratade med?
Som precis så tänker på det.
Ja,
Det var någon som sa kommenterade på det, att när det pågår för länge så här, då, för vem skull då? Alltså,
ja.
Sen så är det ju olika i alla situationer såklart, men ja, det är ju det är väldigt tabubelagt att prata om det, och då blir det ju svårt att kanske få annan input än den du i så fall får från din partner.
Mm. Var inte eller det Nina Rums föreläsning?
Ja, det var Nina Rums föreläsning när vi var på Gotland på de här ogudagarna.
Ja. Vi ska podda med Nina Rung om detta.
Kring porr och ungdomar.
Men så, den här boken vänder sig framförallt till vårdpersonal.
Ja, från början var ju det uppdraget, kan man säga. Skriv en bok som lyfter kunskapsnivån hos vårdpersonal. Mm. Men jag har skrivit den så att den går att läsa även av de som är drabbade, av deras partners och anhöriga. Så att jag har försökt att inte ha för svårt språk. Och jag har lagt in en ordlista sist också. För ibland så går det inte att förklara saker annat än med doktors mambo jumbo. Mm. Men då är det bara att bläddra sist och så står det vad det betyder. Liksom. Mm. Jag tänker att det kan vara bra att ha en sån här bok också för att förstå lite vad man faktiskt kan vänta sig som drabbad. Men också vad man kan kräva.
Mm. Men vad kan man vänta sig? Vad kan man kräva då?
Alltså jag tycker att man kan både förvänta sig och kräva att bli mött med förståelse, intresse, tid. Att man faktiskt har rätt till en behandling som innehåller alla de här 5 komponenterna. Mm. Finns det inte just på den gynmottagningen där jag söker kurator och fysioterapeut, vilket det nästan aldrig finns på en gynmottagning, så ska jag ändå liksom kunna förvänta mig att bli hänvisad eller rekommenderad. De här fysioterapeuterna finns i den här regionen som jobbar med det här.
Mm.
Kurator via din vårdcentral till exempel.
Mm. Ja. Tycker du att det finns en liksom, om man har svårt att få tid till någon som kan hjälpa en, att man kan, det finns ju såna här behandlingsstavar, vaginalstavar. Mm. Är det någonting som man kan liksom jobba med själv? Eller kräver det alltid att man träffar en gynekolog först?
Jag tänker att det är bra att träffa en gynekolog först. För att se så att det inte är någonting annat.
Mm.
Så att man inte liksom övar med stavar och sen är det ett helt annat problem.
Nej.
Egentligen.
Mm.
Men annars är det ju så i behandlingen att vi rekommenderar ju att man provar. Man kan prova med stavar hemma. Och då är ju inte meningen att man ska göra för att töja någon muskel. Utan det är ju mer för att sakta men säkert vänja vävnaden och liksom lära om att det här är beröring och tryck, det är inte smärta. Men det, om det inte är så att man, jag tänker att man bor väldigt långt ifrån en kvinnoklinik eller en gynmottagning eller att man inte riktigt får gehör där man bor, så är det ju faktiskt så att enligt patientlagen har man rätt att söka öppenvårdsbehandling var som helst i landet. Så att man tänker på det, att jag menar, finns det inte en vulvamottagning i min region så har jag rätt att få remiss till en annan region.
Ja.
Jag kan söka ungdomsmottagning eller gynmottagning i regionen intill.
Behöver du ens ha en remiss? Kan du inte bara ringa?
Nej, men till en vanlig gynmottagning. De flesta regioner har ju, när det gäller sån här öppenvårdsmottagning som ligger utanför kvinnokliniken, de har inte remisstvång. Däremot kan det vara det på kvinnokliniken.
Mm.
Ungdomsmottagning behöver du ingen remiss.
Nej.
För. Så att det är bara att höra av sig.
Ja. Jag tänker, jag tycker ju alltid att det är väldigt intressant med liksom personliga porträtt. Liksom vilka är de här kvinnorna? Och jag vet att du har flera i din bok. Liksom vem det här är. Bara för att man ska få en förståelse för att se liksom, att det kan skilja sig så mycket åt.
Mm.
Har du någon mera på lager färskt i ditt
huvud? Vi har ju pratat lite om
den unga flickan.
Ja. En som jag, en personlig favorit, en som verkligen var en sån här ögonöppnare både för mig och för patienten, det var en tjej som, det här var inte på ungdomsmottagning, hon var ganska precis fyllda 23 och gick i behandling för vulvodyni, men det var lite haltande liksom, det var lite så här 2 steg framåt, 1,5 tillbaks hela tiden. Och hon var ju så här extremt begåvad och duktig och struktur på allting. Hon gjorde ju liksom nästan såna Excel-filer där hon skrev hur ont hon hade och liksom korrelerade till sin menscykel.
Ja, hon försökte tracka liksom sina symptom.
Ja, väldigt sådär. Hon hade jättebra koll på det. gjorde sina smörjövningar och allting sånt. Det som vi inte lyckades med var att få henne att gå till en kurator.
Mm.
För hon sa så här, mina problem sitter i vulva, sitter inte mellan öronen.
Mm.
Och jag kände att det kanske var lite därför vi inte kom någon vart heller, mm. att hon hade den här spärren. Så att jag gjorde en liten luring och så ändrade jag i hennes Excel-filer och så sa jag så här, nu vill jag att du istället för menscykeln skriver upp, du ska fortsätta tracka din smärta, men du ska skriva upp när har du en tenta, när har du tagit ett extra pass på ditt extra jobb, när har du haft gräl med en kompis eller en förälder, när har du gjort något roligt. Och så fick hon göra det ett litet tag. Och sen kom hon tillbaks liksom, med ögon stora som tefat och sa så här, okej, jag fattar vad du menar. För då kunde hon se att smärtan blev ju värre i samband med tenta eller när hon hade uppkörning för körkort eller någon annan stressgrej. Mm. Så. Och då hade hon till och med på eget bevåg börjat skriva upp också inte bara vulvasmärta utan när hon hade ont i käkarna eller när hon hade ont i nacken.
Mm.
Och då fattade hon ju liksom vad jag menade.
Ja, det hänger ihop.
Ja, och då var det så här, ja men okej. Stresshantering hos kurator. Jag förstår vad du menar, jag köper det. Och sen var det liksom, det blev så mycket lättare.
Ah.
Det gick så mycket bättre.
Ah.
Och det är ganska vanligt att de har en lite så här, men kurator, varför då? Mm. Eller psykolog, varför då? Det här sitter i fiffi.
Ja, och jag tror att man tänker att det här kan jag pusha igenom. Om jag bara liksom gör det som fysiskt krävs här och nu. Och sen så får huvudet hänga med. Det blir man ju lite varse om när man blir äldre. Att man behöver även ta hand om sitt huvud.
Ja, nej, men jag tror just vulvodynibehandling, så det här bit ihop metoden funkar inte så bra. Bryt ihop metoden funkar lite bättre. Bryt ihop och prata och
sen,
om det.
Sen kommer du ur det starkare.
Ja.
Okej, intressant Rebecka. Har du flera fall som belyser problemet?
Jag har massor. Men jag tänker, nu har vi rört oss lite yngre åldrar. Det kan vara dags att prata om förklimakteriet, tänker jag.
Mm. Där, från 40 kanske då, eller?
Ja, 40 uppåt. Mm. Det blir tydligare och tydligare, liksom 45-50, det här med torra slemhinnor och samlagssmärta.
Mm.
Och hur svårt det kan vara att veta vad som är vad. För det är ju ofta så, ja, men är man 45 plus åtminstone och liksom tänker samlagssmärta, ja men då får man ju väldigt ofta rådet så här, men det är nog för att du har torra slemhinnor för östrogenbrist. Vi liksom, prova östrogen.
Mm.
Och det är klart att det hjälper för de allra flesta. För de allra flesta så är det ju det som är problemet.
Mm.
Men man får inte glömma att man kan faktiskt få vulvodyni även i den här åldern.
Mm. Mm.
Så att om det då inte blir bättre med östrogenbehandling så behöver man ju tänka ett varv till. Och där hade jag en patient som hon var nästan 50 men hade fortfarande menstruationer i alla fall, regelbundna menstruationer, som hade sökt vet inte hur många gynekologer för samlagssmärta och provat i stort sett alla östrogen, lokala östrogenpreparat och även en del icke-lokala, alltså tablettbehandlingar, och inte fått någon ordning på det. Och tittade man liksom i journaler lite från undersökningar så hade alla skrivit liksom, nej men allt ser fint ut.
Mm.
Så det var ju inte uppenbart att det var torrt när man tittade heller. Och när hon kom till mig så tänkte jag, nej men nu får vi liksom, vi börjar om från början lite så här. Så pratade vi lite om när det hade börjat och det hade egentligen börjat i samband med när hennes yngsta barn föddes och hon hade fått en ganska rejäl förlossningsbristning och hade haft problem liksom egentligen sedan dess. Men värre än de senaste åren. Och hon hade en klassisk provocerad, lokaliserad vulvodyni. Alltså det här att det är precis i slidmynningen och bara vid tryck eller samlag. Mm. Och då, efter lite fiskande, så kom vi fram till att hon hade ju efter den här bristningen haft rätt mycket problem och fått rådet knip.
Mm.
Knipträna. Så det hade hon ju gjort. Hon har egentligen gått och knipt hela tiden.
Mm. Men jag vill minnas från, jag måste bara flika in, vi poddade ju med Mia kring
från Baking Babies.
Från Baking Babies om träning efter graviditet. Och då sa jag så här, men ska vi knipträna? Mm. Och då sa hon nej.
Mm.
Det är ju tvärtom, eller det är avslappningen man är ute efter.
Ja, men ja, både och. Alltså både förstärka musklerna i slidan, men också att lära sig slappna av.
Ja. Det är jättestort problem. Och det var väl det som var poängen? Eller liksom, det är väl det man är ute efter? Eller? Nej,
alltså, minns jag fel? Ja, det är jättebra att öva knip när man har en, liksom, slappa muskler under livet. Men
man ska inte göra det hela tiden.
Jag menar att avslappningen var poängen. Ja. Att det är det man alltså, efter,
du måste, om du har en knipträning så måste det i den ingå att du också slappnar av mellan knipen.
Mm. För att man kniper väl för att kunna slappna av sen, eller? Nej, okej.
Man kniper för att bli stark också.
Okej, okej.
Ja, och för att ha liksom ett litet håll emot i bäckenbotten. Okay. Men man får inte runt och knipa hela tiden. Och det hade den här kvinnan gjort liksom i alla situationer. Knip. Och fokuserat enormt mycket på sin bäckenbottenträning. Och till slut så kunde hon inte släppa taget.
Nej.
Alltså avslappning, det hade hon ju helt missat.
Ja, okej.
Så hon var så spänd i bäckenbotten.
Så spänd. Supervältränad yogaguru. Liksom. Så hela hon var ju som ett hårt paket. Så, så där, nej, men vi skippade Östrogen helt och hållet och jobbade med avslappning och stretch och så istället.
Och då fick hon träffa en fysioterapeut.
Yes, yes. Ja. Och fick lite så här basic övningar av mig och lite smörjövningar och tenjövningar. Men sen fick hon ju träffa ett superproffs också, såklart.
Ja, så kan det också vara.
Mm.
Vad den här generaliserade, om vi tänker lite ännu äldre kvinnor än du och jag, Rebecka, finns ju faktiskt sådana också.
Ja.
vi relaterar så här, lite äldre kvinnor, så 40 sitter man här själv och är för snart 42. Men det är för att vi jämför med 23-åringar såklart. Men jag tänker den här generaliserade smärtan i vulva.
Mm.
Som drabbar. Vilken ålder är det på de kvinnorna? Ungefär i medel?
De är ju oftast över 60.
Mm. Och vad är de utlösande faktorerna där?
Man vet inte exakt varför. Men man har sett att det finns koppling till exempel till... Alltså det är någon typ av nervskada i alla fall.
Mm.
Så det kan ju vara efter till exempel frakturer i höft eller i bäckenben som läker fel.
Mm.
Det finns ju också de som har tumörer i lilla bäckenet som trycker på nerver som ger den här ilande smärtan hela tiden.
Mm.
Det finns ju liksom olika typer av... skador eller förträngningar även i ryggraden som kan...
Vad för typ av tumörer? Alltså farliga tumörer tänker du? Eller?
Både godartade och elakartade tumörer.
Mm.
Det är inte jättevanligt. Det vanligaste är ju egentligen att det är någon typ av trauma, skada.
Ja. Så lichen sclerosus och sådana tillstånd ger inte den här generaliserade vulvodynin?
Nej, inte som jag känner till. Nej, det brukar mer vara en nervsmärta som sitter lite djupare in i bäckenet.
Mm.
Ja. Och där blir det ju, den smärtan är ju inte provocerad. Det vill säga, det är inte liksom när man tar eller trycker. Eller, de har sällan samlagssmärta. Det är inte därför de kommer.
Nej.
Utan de har ont hela tiden. Mm. Det stör dem på natten. Det är ont när de sitter i soffan och tittar på tv.
Mm.
Det är liksom en ilande, skärande, brännande smärta. Hela tiden.
Mm. Finns det hjälp för dem att få?
Det finns hjälp för dem att få. Och där är det ju... Först och främst så gäller det att utreda väldigt noga för att se varför finns det en nervsmärta, varför en nervskada. Men de svarar ju oftast väldigt bra på de här läkemedlen som man ger just mot nervsmärta. Mm. De svarar ju egentligen mycket bättre på de läkemedlen än vad de yngre med oprovocerad lokaliserad vulvodyni gör. Utan det är de här äldre som...
Oprovocerad, du menar provocerad?
Ja, precis. Lokaliserad, provocerad. De har... så hyfsad effekt av läkemedel. Medan de äldre, där får man mycket bättre effekt.
Så de ska också söka hjälp?
Absolut.
Mm, det gör de nog, för de har ganska mycket besvär. Så de går nog ofta till läkare, eller?
Ja, jag tror att tröskeln för att söka för dem är betydligt lägre också.
Mm.
Förmodligen för att det inte handlar om samlag.
Mm, just det.
Det är inte lika känsligt liksom,
att
komma och säga att jag har ont hela tiden.
Nej. Så finns din bok att köpa nu?
Ja, den finns att köpa.
Ah. Mm. Och så rikande färsk vulvodyni av dig, Rebecka. Ja,
den heter Vulvasmärta.
Vulvasmärta,
om man vill söka efter. Gotia Kompetens heter förlaget.
Mm. Tusen tack för att du kom hit till oss idag. Så roligt att få prata med dig.
Och
du är så duktig.
Ja,
tack.
Du är fantastisk. Ja. Och du kommer tillbaka.
Ja,
jag kommer tillbaka.
Du kommer tillbaka.
Tack, Rebecka. Ja,
en gång är ju en gång och två gånger en vana.
Exakt.
Ja, så nu, nu blir det ett stående insikt. Ja,
Rebecka och Helena Kopp-Kalle.
Ja, precis. Ja. Tack, Rebecka. Vi ses.
Tack, hej. Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.